on, everybody. Put your hands together.
Can we get like Gone with the Wind back, please?
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
It was something about when I put this hat on, it made me feel like Superman.
Because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
When Jesus was.
Idag handlar det om att vara svart, om Kanye West, om hur republikanerna blev ett parti för vita, äldre män. När det ordnas primärval i South Carolina, den första sydstaten, visar det vägen för hur södern kommer att rösta i presidentvalet i USA. Här går kampen om de svarta väljarna. Och i South Carolina är var tredje väljare svart. Det här är specialserien USA och Trump mot valet 2020. Jag heter Anna Bäck och nu ska vi tala om ras i amerikansk politik. Och hur mycket som helt konkret görs för att förhindra att minoriteterna röstar i valet. Historikern Oskar Winberg, hej igen.
Hej.
Idag ska vi tala om ras. Hur viktiga skulle du säga att de svarta väljarna är i amerikanska val?
De är väldigt viktiga. De svarta väljarna röstar i regel som ett block, det vill säga de röstar väldigt homogent. Och det gör att de är en ganska viktig del i val när de utgör så där mellan 11% och 13% av väljarna.
Vem röstar de på i år, tror du?
Enkelt sagt så är det demokraterna de kommer att rösta på. Det är ingen snack om saken. De har nu i flera årtionden röstat överväldigande för demokratiska kandidaterna. Sen i primärvalen så är den svarta röstblocket någonting som vi inte vet egentligen så mycket om ännu, eftersom de inte har röstat, utan det har varit väldigt vita delstater hittills som har röstat. Men de har stått klart bakom Joe Biden. Delvis på grund av att Joe Biden har uppfattats som den här säkra kandidaten. Nu har vi sett lite rörelse när det gäller opinionsundersökningar, just därför för att Bidens argument om att vara den säkra kandidaten håller på att glida honom ur händerna.
När jag talade om det här programmet med en kollega och nämnde ordet ras i amerikansk politik, så ryggade hon tillbaka och sa att oj, du använde ordet ras och tyckte att det inte var riktigt 2020 att säga ras. Hur är det i USA, talar man och använder man det här ordet ras där?
I USA kan man alltid tala om ras. Det har ju funnits här i flera hundra år. Och ibland är det nästan som ett skämt. Om någon säger, we have to talk about race, och fortsätter den allmänna debatten, så säger andra, det är ju det enda vi gör i det här landet, det är att prata om ras. Men till saken hör då att man kartlägger etnisk tillhörighet. Det är för att belägga skillnaderna som finns i levnadsstandard, utbildning och så vidare. Men också som underlag för utbetalning av federala bidrag. Och det handlar om jättestora pengar.
Det här var Karin Henriksson som bland mycket annat har skrivit en bok om just ras i USA. Så här presenterar hon sig själv.
Jag heter Karin Henriksson och jag bor i Washington sedan mer än 30 år. Och i många år var jag korrespondent för Svenska Dagbladet och så rapporterade jag i andra medier också i Sverige. Och numera så ägnar jag mig mest åt författande. Senast boken USAs alla presidenter. Och för tillfället håller jag på med ett manus som ska handla om amerikanska talesätt och bevingade ord. Och jag skulle rekommendera alla en resa till Washington. Och det är ett par ord som skulle räcka som förklaring till detta. Nämligen spännande och historiens vingslag.
En annan stor minoritetsgrupp är latinoväljarna. Hur brukar de rösta?
Om man kan säga att den svarta gruppen röstar väldigt enhetligt, så är latinogruppen däremot väldigt splittrad. Och delvis så är det ju helt naturligt i och med att det som vi kallar för latinos ju består av väldigt olika grupper. Så man kan säga så här karikerat att de favoriserar demokraterna, men vissa grupper, i synnerhet då kubaner som har lämnat Castros Kuba, vissa grupper då stöder republikanerna och har en ganska konservativ politik.
By the way, how bad were the Academy Awards this year? Did you see it? And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? We got enough problems with South Korea, with trade. On top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know. You know, I'm looking for, like, where let's get Gone with the Wind. Can we get, like, Gone with the Wind back, please?
Ja, Oscar, Donald Trump var förnärmade var Oscarstatyetterna i år och att en film från Sydkorea valdes till bästa film. Och så talar han också längtansfullt om Borta med vinden. Hur ser Trump på det här med ras?
Trump ser väldigt svartvitt på de här frågorna om ras, kan man säga. Och det är alldeles uppenbart att hans snack om Borta med vinden fungerar som en slags signal. En rasistisk signal åt hans anhängare om en längtan efter en tid då den svarta befolkningen visste sin plats. Och så vet vi ju naturligtvis att hela hans kampanj byggde på rasistiska uttalanden och en rasistisk politik. Vi kan tala om hur han talar om latinos i USA, vi kan tala om hur han talar om araber som bor i USA eller hur han talar om den svarta befolkningen och hur han uppmanar till våldsamheter bland hans anhängare och hur han har försvara och ibland till och med hylla vitmaktgrupper eller neonazister.
Donald Trump har väldigt tydligt signalerat att han vänder sig främst till en vit medelklass eller en vit arbetarklass. Redan med sitt första tal när han ställde upp som presidentkandidat så talade han ju om då mexikaner som våldtäktsmän. Och det är ju inte så långt steg ändå att tänka sig att han menar alla med lite mörkare hy. Och sen har han ju då utsatts för väldigt hård kritik vid ett par tillfällen när han efter den här vitmaktdemonstrationen i Charlottesville i Virginia som krävde ett dödsoffer talade han ju om att det fanns dåliga element på båda sidor. Och det missar han inte alla som har glömt.
I think it's the bravery that helps you beat this game called life. You know, they tried to scare me to not wear this hat. My own friends.
Trots att en majoritet av de svarta röstar på demokraterna så finns det undantag.
It was something about when I put this hat on and made me feel like Superman. You made a Superman. That's my favorite superhero.
Ja, hiphopstjärnan Kanye West stöder Trump och satt här i ovala rummet och talade om hur den här röda Make America Great-kepsen fick honom att känna sig som Stålmannen. Vilken betydelse har det att en svart kändis stöder Trump?
Jag tror att den betydelsen faktiskt inte är så stor som många bland republikanerna hoppas. Det finns en del och har alltid funnits svarta anhängare av republikanerna även efter att det republikanska partiet blev ett sånt här rasistiskt parti som det idag är. Det betyder inte att svarta väljare nödvändigtvis kommer att lyssna på de här. Och om vi tittar på opinionsundersökningar som visar i vilken mån svarta befolkningen godtycker till hur Trump sköter sitt jobb, så har inte någon Kanye-effekt haft varande verkan.
Tumregeln säger att om en republikan fick 20% av de svarta rösterna så skulle det bli avgörande. Men det är helt osannolikt att Trump skulle få så stor andel, även om han försöker. Han försöker nå ut till de svarta väljarna på sina massmöten. Då säger han liksom att arbetslösheten bland svarta är lägre än någonsin. Men man ska då komma ihåg att ja, det kan hända, men den är fortfarande högre än för vita och beträffande då tillgångar, boende och löneläge är lägre bland de svarta.
Ja, ibland sägs det ju att rötterna till att svarta har det svårt fortfarande finns i slaveriet. Och här finns också en av orsakerna till att de svarta faktiskt förr röstade just på republikanerna. Oskar, hur kommer det sig att de svarta förr röstade på republikanerna?
Nu här får vi som sagt gå lite längre in i historien och gå tillbaka till Förenta staterna före inbördeskriget. Och då var det alltså så att republikanska partiet uttryckligen grundades som ett parti mot slaveriet. Och deras första presidentkandidat var Abraham Lincoln, som då fick tampas med inbördeskriget och som vann inbördeskriget, som gjorde att slaveriet förbjöds och den svarta befolkningen i USA blev fri. Så det är ganska naturligt att därefter så uppfattades partiet, i synnerhet när man tänker på Lincolns martyrdöd, så uppfattades partiet just som Lincolns parti, och de svarta väljarna fann i republikanska partiet sina representanter och förkämpar.
Under lång tid så kunde man ju köpa och sälja svarta i USA. Sen fick de inte gå i samma skolor eller åka samma bussar som de vita. Och med det här i bakgrunden så känns det, tycker jag, överraskande att det ändå rätt snabbt gick så här.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy. Tonight is your answer.
Det var en enorm stolthet efter Barack Obamas seger i presidentvalet. Och det var många äldre svarta som grät, för de hade aldrig trott att de skulle få uppleva det. Och dessvärre så var det ju så att Barack Obama tillträdde när det var en enorm lågkonjunktur. The Great Recession, sa man. Och den slog förstås mest mot de som hade minst. Och så kan man också säga att det går ju alltid lite upp och ner med eftermälet efter presidenter. Och just nu så skulle jag säga att Obamas rykte är kanske lite negativt. Och borde han inte ha gjort mer för arbetarklassen och de svarta?
Oscar Obama var demokrat, så från att ha röstat på republikanerna så har de svarta börjat rösta demokratiskt. Vad fick dem att byta parti?
Det var en ganska lång process för den svarta befolkningen att överge republikanska partiet. Delvis så under den stora depressionen på 30-talet och Franklin Delano Roosevelts New Deal-program som ju riktade in sig just på arbetarklassen och de fattiga, vilket då gynnar också den svarta befolkningen, så började det bli en mer balans i vilka partier de röstar på. Men det var sen med medborgarrättsrörelsen under 50-talet, i synnerhet på 60-talet, som demokraterna välkomnade in och tog den svarta befolkningens parti i de här tvistiga frågorna som präglar landet och präglar landets politik. John F. Kennedy insåg att man kan vinna svarta väljare genom att rikta in sig på Martin Luther King, ta honom i försvar. Och sen i synnerhet efter att Kennedy avled och efterträddes av Lyndon Johnson, så drev Johnson aktivt den här medborgarrättslagstiftningen som medborgarrättsrörelsen och Martin Luther King hade strävat efter. Och då valde republikanerna å sin sida att fokusera på de vita väljarna i sydstaterna i synnerhet, som kände sig övergivna av demokratiska partier. Och efter det har man sett en väldigt, väldigt överväldigande majoritet av svarta befolkningen röstar varje val på demokraterna, eftersom de upplever att de står på deras sida.
Det finns en hel del saker som gör det svårare för minoriteter att rösta idag, och jag har nu gjort en lista på helt sådana konkreta saker. Om vi börjar med det som kallas för gerrymandering, eller hur man ritar sådana valdistrikt. Hur gör det svårare för minoriteter att få sin röst hörd?
Man kan bygga distrikt som är nästan uteslutande svarta och därmed underminera deras inflytande genom att ge dem så att säga en gratis kongressledamot, men garantera att de inte kommer att påverka resultaten i de övriga distrikten.
Sen är ju valdagen i år en tisdag. Varför spelar det här roll?
Det spelar roll i den meningen att valdagen i USA är inte en helgdag. Vilket betyder att om du ska gå och rösta så måste du ha möjlighet att gå från jobbet till exempel under din lunchrast. Detta är klart svårare för den svarta befolkningen.
Före detta fångar får inte alltid rösta. Hur påverkar det här?
Det här är en lång taktik som går tillbaka ända till 1800-talet, där man underminerar eller tar bort rätten från den svarta befolkningen att rösta genom att döma dem för olika brott. Och vi vet att den svarta befolkningen är alldeles överrepresenterad när det gäller fängelsedomar. Och det här är då ett sätt att underminera den svarta väljarkåren och se till att de inte får rösta. Så till exempel i Florida inför 2018s mellanårsval så var ungefär var fjärde svart hade inte rätt att rösta.
Fjärde punkten, det är svårt att rösta. Vilken roll spelar det här?
Det spelar en enorm roll, och en roll som ofta blir marginaliserad på grund av den här frågan om gerrymandering. Och det här kopplas också då till frågan om att det inte är en helgdag man röstar på, det vill säga man har stängt röstlokaler i de svarta områdena Och då måste vi komma ihåg att USA är ett väldigt segregerat land rent i praktiken, vilket betyder att den svarta befolkningen är endast på vissa ställen i städerna, och genom att stänga vallokaler i de här områdena så kan man göra det långt svårare för dem att rösta.
Kan man då hävda att republikanerna har svårt att locka till sig minoritetsväljare och därför med sådana olika, om man nu säger så här, fula trick försöka göra det svårare för dem att rösta?
Ja, jag tror att man kan säga att det har blivit svårare, och att det här är då en politisk fråga och maktfråga. Och det finns fall där domstolarna har varit väldigt kritiska, och de har till och med fastslaget att man i en del delstater har ansträngt sig för, som de har uttryckt det som, att utestänga svarta väljare med nästan kirurgisk precision.
Vad säger du om det här, Oskar, att de svarta förhindras att rösta med kirurgisk precision?
Det är alltså en domstols då uttalande om det här som fann att det är en medveten strategi, och det är en strategi som republikanerna använder för att kunna sitta i en majoritet med en minoritetsstöd. Och det präglar det republikanska partiet idag, alltså en antidemokratisk strävan för att kunna hållas vid makten.
Om jag citerar en grej ur romanen Americana, där sa man så här om ras, att i USA är ras viktigare än klass, och att svarta och vita jobbar tillsammans i USA men de är inte kompisar med varandra. Stämmer det här enligt dig?
Ja, det gör det. Det måste man verkligen säga. Och dessutom är klass då, det är ett fulare ord i USA än ras faktiskt. Så man talar ju inte gärna om fördelningspolitik och inkomstpolitik i USA. Och sen då huruvida rasismen då är öppen eller dold eller hur mycket den syns, det är naturligtvis en inflammerad fråga. Och man kan ju säga då att det definitivt stämmer i stora delar av landet att man umgås med folk som ser ut som man själv. Men det betyder ju inte att man inte träffas, att man går på vissa saker gemensamt. Men man säger då också att det är ett citat från Martin Luther King, att söndagsförmiddagarna, det är den mest segregerade stunden i amerikanskt samhällsliv, det vill säga när alla går till sina kyrkor. Men det finns försök att man når ut till fler, och det är ju också, svart och vit är ju inte längre lika självklart som det kanske var för 50-100 år sedan. Det är ju mer liksom blandning idag och stora invandrargrupper. Så att det är spännande här. Alltså det är en utveckling som pågår hela tiden.
Oskar, är det då inte lite ironiskt att republikanerna, som ändå har varit det svartas parti, nu har blivit ett parti för vita äldre män som inte lockar minoriteter?
Visst är det på sätt och vis ironiskt, men samtidigt är det en väldigt medveten strategi, och då bör det påpekas att det här handlar inte endast om presidentval. Om vi tittar i kongressen i USA så utgör svarta medlemmarna i representanthuset bland demokraterna ungefär 22% av alla representanter. På den republikanska sidan är det 0,5%. Det är alltså en ensam svart representant bland republikanerna i representanthuset, och han har meddelat att han kommer att lämna sin post nu i valet 2020. Likaså i senaten har republikanerna endast en svart senator. Det här är en väldigt medveten politik som man har fört. Man har gett upp den svarta befolkningen, försöker inte ens egentligen nå den. Och det här är någonting som nog är väldigt oroväckande, eftersom man genom att helt ge upp den samtidigt lite förringar dess betydelse i samhället. Och det syns inte endast i politiken utan i vardagen. Det syns i polisverksamheten, i utbildningsverksamheten, i hälsovårdsverksamheten.
Tack Oskar, det här var specialserien USA och Trump mot valet 2020. Jag heter Anna Bäck, och om du vill ställa en fråga så kan du skicka in den till utrikes@yle.fi. Vi träffas igen, Oskar, efter mastodontprimärvalet på Super Tuesday. Och då talar vi om vad den här valkampen egentligen borde handla om, men som ingen talar om, och vad kvinnorna i förorten tycker om Trump.